När jag först började planera den här gudstjänsten och den här predikan och jag fick den här bibeltexten i mitt knä, så kände jag bara så här: jag orkar inte det här ämnet igen. Det var verkligen min ärliga och uppriktiga känsla. Jag började kolla på alternativa texter, andra årgångar. Kanske kan jag predika från Gamla testamentet till och med. Men, eller ska jag predika från temat att lyssna i tro? Nej, det får bli den här ändå. Och jag tänker så här, att den här predikan är som vanligt lika mycket riktad till mig som till er. Nu läser vi bibeltexten. Och det är från Markus kapitel 10, verserna 17-27. Och vad var sidorna i psalmboken, Ove? Vad var psalmen? 1676, om man vill hänga med. Ursäkta. När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade: varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden. Du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta från någon det som är hans. Visa aktning för din far och din mor. Mästare, sa mannen, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa: ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar: hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestört över hans ord. Men Jesus sa igen: mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De blev ännu mer förskräckta och sa till varandra: vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa: för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Alltså, en man kommer springande till Jesus. Han faller ner på knä framför Jesus, tilltalar honom som den goda mästaren med en ärlig och uppriktig fråga: vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus svarar mannen genom att börja rabbla upp budorden. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska visa aktning mot din far och din mor. Men mannen svarar: men Jesus, allt detta har jag gjort sedan jag var ung. Kanske känner vi igen oss i mannens resonemang. Jag har hållit allt det där. Jag har gjort allting som förväntas av mig. Jag har varit en schysst kompis. Jag har gjort mina ledartimmar. Jag har aldrig missat mitt kyrkfika. Jag har gått upp tidigt på lördag morgon för att städa kyrkan. Jag har gjort allt det som förväntas av mig. Alltså borde jag få ett evigt liv. Det här sättet att tänka ligger så naturligt för oss. Vi har det liksom inpräntat i oss. Vi har ett kontraktstänk där vi tänker att gör jag det här så har jag uppfyllt min del av avtalet. Nu är det dags för dig att uppfylla din del. Vi presterar tro. Men Jesus vill någonting annat. När sedan Jesus ger mannen instruktioner om att sälja allt han äger och ge till de fattiga, så gör inte Jesus det genom att vara arg. Han är inte skuldbeläggande. Han känner inget medlidande. Han har ingen irritation. Utan Jesus såg på mannen med kärlek. Han visste att det var precis det han inte ville höra. Han visste att pengarna låg honom varmt om hjärtat. Han visste att han ägde mycket. Antagligen är det därför det skaver för oss än idag. Vi vill inte lyssna. Vi vill inte höra just det där. Man kan tänka att det där bibelordet, det rör väl inte oss. Det där var skrivet i en helt annan kontext. Det ska nog inte tolkas bokstavligt. Vi, liksom mannen, mörknar. För vi vet att vi äger mycket. I vår församling och i vårt samhälle ser det olika ut. Vissa har precis som man klarar sig. Andra har mycket mer än så. Oavsett vad vi har på banken, så har vi som människor som har fått växa upp i västvärlden betydligt mycket mer än vad många andra människor på vår jord har. Alltså är vi rika. Då gäller ju den här texten oss. Vi kan dagligen läsa om saker som har med vår ekonomi att göra. Kommer boräntorna att stiga eller ej? Här är det billigaste elavtalet. Du kan låna så här mycket av oss med den här räntan. Och så vidare och så vidare. Vi lever i en tid där ekonomi påverkar oss. Vi lever i ett samhälle där vi behöver pengar för att konsumera. Vi behöver pengar för att kunna överleva. Idag är det en förutsättning att åtminstone ha så vi klarar oss. Men vi vill ju ha mer. Mellan åren 1991 och 1994 så fanns det en finansminister som hette Anna Wibble. Hon lär ha sagt att varje svensk skulle ha en årslön på banken. Ett uttalande som några av er kanske känner igen. Ett uttalande som hon har blivit så kritiserad för att det är så orimligt att ha så mycket på banken. Eller om vi går till en bankrådgivare, så säger personen: sätt av 10% av lönen, spara så mycket du kan på börsen. Vad vill jag då ha sagt med allt det här? Jo, att vi lever i en tid där vi från alla håll och kanter får höra att vi ska lägga mer och mer pengar på hög. Vi ska spara, vi ska investera och vi ska tjäna mera. Pengarna blir vår trygghet, vår framtid och frihet. Jesus säger någonting annat. Sälj allt du äger. Ge till de fattiga. Samla inte skatter här på jorden. Fyll inte era lador. Listan kan göras så lång. Och det lär finnas 2350 bibelord som behandlar just ekonomi, förvaltarskap och pengar. Jag har svårt att se att någon av oss skulle sälja allt vi ägde efter den här prediken. Jag tror inte det kommer hända. Men den här texten, eller så gör det, vem vet. Men den här texten kan skapa en medvetenhet om att det inte bara finns ett sätt att se på pengar. Och det kan i sin tur påverka hur vi gör våra val. Vilka fonder vi väljer, vilket kaffe vi köper, hur vi delar med oss av vårat överflöd. Hur vi ser på våra pengar. Kanske är det så att det inte bara är våra pengar, utan att det är någonting som ska delas med andra. Och nu kommer väl lite så där reklam. Men ta kyrkoavgiften till exempel. Alltså, vi kan ge 1% av vår lön för att stötta hela det här samfundet. Vi kan möjliggöra för nya församlingar att växa och få komma till. Och vi kan stötta vår församling. Istället för att gå ur som så många andra gör, så kan vi få vara med och bygga upp Guds rike. Eller, det här är också lite reklam. Gå till Göteborgs räddningsmission. Lämna våra varma kläder som bara ligger på vinden, som vi inte vill använda för att de är ute ur tiden. Ge det till Göteborgs räddningsmission så de kan ge det till de som behöver dem. De som fryser, de som behöver leva på gatan. Två ganska så konkreta exempel hur vi kan dela med oss. Vår text handlar inte om att skapa ett dåligt samvete. Det handlar om just den här medvetenheten. Och också den tanken, vad är det vi har kärt? Vi har alla olika saker som leder oss längre bort från Gud. Som tar vårt fokus, som blir våra gudar. För vissa är det pengar, för andra är det sport, för andra är det längtan att bli älskad och så vidare och så vidare. Men hur ska vi då veta vad som är rätt och vad som är fel? Vad som är gott och vad som är ont? Vad jag borde göra och vad jag inte borde göra? Ni hörde tidigare Ove läsa Moseboken och jag skulle vilja läsa den igen. Denna lag som jag idag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. Den finns inte uppe i himlen så att du måste fråga. Vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss så att vi får höra den och kan följa den? Den finns inte bortom havet så att du måste fråga. Vem kan fara av över havet och hämta den åt oss så att vi får höra och följa den? Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den. Alltså, vi har tillgången till lagen och vetskapen vad vi ska göra och inte göra. Vad som är rätt och vad som är fel. Vi behöver bara gå till vårt hjärta och till vår mun. När vi lyssnar inåt så vet vi vad vi borde och vad vi inte borde göra. Och jag skulle vilja kalla det för den heliga anden. Som bor i oss alla. Som vill hjälpa oss och vägleda oss att göra kloka och bra val som ärar Gud, människor och oss själva i viss mån. När vi liksom den här mannen kommer med allt det vi bär på till Jesus, samtalar med honom och lyssnar på vad han vill säga, då lyssnar vi i tro. Men slutligen då, är det fel med rikedom eller är det inte? Hur ska vi tolka texterna? Lärjungarna förstod inte vad Jesus pratade om. Att det var ett problem med rikedom. Därför att på den tiden så sågs rikedom som en förmån från Gud. Alltså det var någonting man hade fått av Gud. Och så gav han liknelsen om den här kamelen. Och då plötsligt förstod lärjungarna vad det handlar om. Ingen kan bli räddad genom sin egna kraft. Alltså felet ligger inte i rikedomen i sig själv, utan vad vi gör den till. Och när vi tror att den kan rädda oss och ge det eviga livet. Alltså oavsett hur gott vi lever och har levt, oavsett hur mycket eller lite vi har på banken, oavsett hur schysst jag är, så kommer jag alltid göra någonting fel. För jag är människa och inte Gud. Och det här är hela poängen. Vi kan inte rädda oss själva, utan det kan bara Gud göra. Det är bara Gud som kan ge och erbjuda det eviga livet. Det är bara Gud som kan förlåta oss för allt det som vi har gjort fel. Och för att det skulle vara möjligt så skickar Gud sin son till oss här på jorden för att de som tror på honom inte ska gå under utan få evigt liv. Alltså det kristna livet handlar inte främst om prestation där vi kommer närmre och närmre Gud genom vad vi gör. Utan det handlar om en relation mellan oss och Gud. Där vi säger ja till varandra. Och den relationen är mer värd än allt guld på vår jord. Amen. Vi ber. Herre Jesus Kristus. Tack för att du är här. Herre, du ser den här bibeltexten. Du ser att vi liksom mannen kan mörkna och tycka det är svårt. Men Herre, tack för att vi får komma till dig. Tack för att vi inte behöver prestera tro för att få vara med dig. Tack för att du är vår lyckad, vår frihet och vår framtid. Tack Jesus att du kommer in med ett annat sätt att se på konkreta saker men också på våra liv här och nu. Herre, jag ber så att det verkligen skulle landa i oss alla att det här är inte, du kommer inte till oss arg utan du ser på oss med kärlek. Du vill liksom inte skapa dåligt samvete eller skuld utan du vill vara Herre i våra liv. Amen.